Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. En podcast om missbruk och medberoende med mig, Nemo Hedén. Ja, jag har varit nykter och drogfri i ganska många år nu och idag så försöker jag att föra budskapet vidare om tillfrisknande genom alla mina kanaler. Både genom böcker och föreläsningar men också genom den här podden som ni lyssnar på just nu. Och i den här podden så vill jag belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För alla människor som lever i och runt omkring ett beroende. Förhoppningen är att många människor ska kunna känna igen sig i livshistorierna som berättas här och känna lite mindre skam och kanske kunna känna lite mer hopp istället. Tillsammans försöker vi att i den här podden att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Ja, hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemoidén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Avsnitt 10 av den här podden gästas av kocken, tv-profilen och fiskelegendaren Claes Svartzonker Claesson. Och jag känner mig mycket glad över att denna fantastiska man ville komma förbi och dela med sig av all kunskap och all erfarenhet som han har samlat på sig under sina över 20 år som nykter och drogfri. Detta blev ett starkt och fint och ärligt samtal som många lyssnare där ute kommer att kunna hämta mycket hjälp, inspiration och styrka ifrån. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Vill du ha lurar eller inte? Du får välja själv.
Jag vet inte.
Ha det om du känner. Däremot så måste du ha den där i trynet.
Just det.
Annars kommer det inte in någon ljud.
Just det. Oh,
andra hållet mot dig tror jag. Puffen mot dig.
Så.
Så. Jag kan hålla det sådär.
Så.
Prata i den lite för att se om du rör sig här.
Hallå, hallå. Hallå, hejsan. Hejsan.
Prata lite närmare.
Hallå, hallå.
Fan, är det, kommer det in? Ja, det kommer in lite
mer. Hallå, hallå.
Nu, ja, men precis. Nu kommer vi.
Men jag måste ta i lite alltså.
Ja, men eller så kan man kanske kan man öka något så här. Vi har ju nej, jag har lite mer. Så här.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå.
Nu har vi ungefär lika mycket, ja. Så. Ska vi köra?
Kör.
Hej Claes, min gamle vän.
Hej vännen, hur är det?
Det är öm som vin, öm som vatten.
Öm som vin, öm som vatten.
Det är ett gammalt uttryck va?
Ja, passar nog bra till det vi ska göra idag.
Ja, men alltså jag fattar inte. Uttrycket öm som vin, öm som vatten. Vad är det som är positivt av de två? Är det vinet i uttrycket som är det bra?
Ja. Det är en statusgrej. Du vet, vin förr i världen. Ta på romariten. Det var ju liksom, vin var ju bara... Caligula och grabbarna, de bara körde hårt liksom och bäljade i sig och gick lös på alla temptations.
Mm. Så jag skulle vilja ändra det då till det. Nu, från och med nu, i den här podden så är det vin som är bra. Eller då är det vatten, så är det vatten som är bra.
Ser du tveken?
Freudians felsägning eller vad säger man?
Ja, men det är lugnt, jag köper den. Ja. Jag köper den.
Hur är läget?
Det är bra, det är bra. Det är fullt fart.
Mm.
Livet flyger på som en jettrafik. Arbetsmässigt så börjar jag liksom landa efter hela den här covid-grejen och krig och doningar och grejer och börjar se ljust på våren här. Det känns bra.
Mm. Jag noterade, nu var det nog ett tag sedan, men jag noterade ändå att du la upp en bricka på Instagram för en tid sedan.
Mm.
Var det 21 år?
Nej, jag har faktiskt inte ens hämtat ut brickan än, men jag gjorde en post om det. Det är 24 år.
24?
24 år. Ja.
Är det fortfarande lika häftigt att ta årsdag, tycker du?
Ja, jag kan säga i år så hade jag lite våndande med det här med att vara offentlig med det. Alltså det är ashäftigt att ta tid. Däremot så satt jag så här, ska jag inte? Ja, men jag bör nog, det är bara för att visa att det fungerar liksom. Mm. Jag har väldigt mycket i mitt liv just nu. Och det blir väldigt mycket kärlek, kramar och tjo och tjim kring det. Årsdagar. Vilket är helt fantastiskt liksom. Men ibland kan det ta väldigt mycket energi också.
Mm.
Hur bisarrt den låter, men det kan göra det.
Mm. Du menar att det tar fokus från andra saker i livet just nu?
Ja, så kan man väl säga. Min årsdag är alltid i samklang med exempelvis något som heter Sportfiskemässan.
Mm.
Och ibland vill man kanske vara mer inkognito än vad man behöver vara. Förstår du då?
Mm.
Den är svår den där. Varför gled vi in här för?
Att podden handlar om det. Sorry.
Jag vet. Hur som helst, i år så var det så här, så tänkte jag så här. Jag skiter i det, för då kanske jag får vara lite mer anonym.
Mm.
Så kan vi säga kortfattat.
Fick du det då?
Nej.
Nej.
Det var extremt mycket kärlek.
Ja.
Extremt mycket kramar och tjo och tjim och hej och i drygt 4 dagar. Liksom.
Men det känns som att du har pendlat ganska mycket genom åren huruvida du ska vara öppen med det här eller inte.
Mm.
Ändå sitter du här i en sån här podd igen.
Ja, men här är en annan grej.
Ja.
Varför jag tvekade här var att i anknytning till ett event där jag fysiskt kommer träffa extremt mycket människor. Och det är det som är avgörande. Här kan jag ändå gå ut genom dörren, sätta mig i min bil och åka hem. Det är en ganska stor skillnad liksom.
Mm.
Det kanske låter som det inte är det, men det är det.
Men märker du mycket, till exempel på Instagram eller så, om du har varit öppen om det här i något sammanhang, i någon tidning eller intervju eller så?
Nej, inte längre.
Nej.
Inte längre. Tvärtom så får jag extremt mycket tack för det liksom.
Mm.
Jag vet att jag följer några såna här sociala mediegrupper på Facebook, bland annat en som heter Bill och Bobs vänner, och det är en amerikansk sajt, eller engelsktalande liksom. Jag antar att den här stammar från USA. Där talar man mycket om liksom att det nästintill är som ett så kallat traditionsbrott att vattna i sig utåt om sin liksom drogfrihet eller nykterhet liksom. Och ofta förlöjligar man liksom exempelvis riktiga kändisar liksom, över att de utger sig för att kanske ha 15, 20, 30 år och så vidare. Bara, vem fan tror de där att de är? Bara, är de bättre än oss? Liksom. Jag tycker inte det alls. Tvärtom så ger det bara hopp för människor. Så ser jag på det liksom.
Hade det funnits en sån svensk grupp så hade jag blivit hånad där rätt mycket, kan jag säga.
Tror du det?
Ja, det tror jag verkligen.
Men jag tror inte vi har vi samma tradition här?
Nej, jag vet inte. Men jag vet ju att det förekommer folk som grymtar lite så fort folk pratar för mycket utåt. Men det är ofta sån här den äldre generationen, de här gamla stötarna. De tycker att det ska vara liksom super anonymt, och anonymt ska det ju vara.
Mm.
Hela tolvstegsvärlden, det bygger ju på det. Mm. Men de menar nog ofta på att liksom så här, man ska inte ens nämna någonting om det.
Mm.
Det ska bara vara innanför rummen och så här, och inte lägga upp en bricka, ingenting sånt där. Men jag tänker att så här, i min värld så bidrar det till mer positivt än negativt.
Mm.
Och den avvägningen får alla människor göra själva såklart.
Mm.
För det är trots allt bara föreslag där, det är inga regler. Och i min värld så har jag gärna gjort avvägningen att som jag håller på, det gör mer gott än dåligt liksom.
Ja, jag tror det. Alltså någonstans är det så här, alltså när jag började så behövde jag se att det fungerade. Och det var ju det som gav mig hopp liksom.
Mm.
Hade jag inte sett det eller fått vara med om det, då hade jag ju trott att det var en myt någonstans liksom. Jag tror, om vi pratar liksom om 12 steg, så finns det ju liksom en tradition som säger liksom, gå på 90 möten, sen kan du säga något liksom.
Mm.
Och efter 90 möten, då kan man ju då välja om att tro att det är en sekt, eller så kan man välja bara, herregud, de här människorna är ju på riktigt liksom. De är ju nyktra liksom. Det är ingen myt, det är ingen fake liksom.
Mm.
Så för mig tror jag att det är väldigt viktigt.
Mm. Ja, verkligen. Och jag tänker att just som offentlig person, som både du och jag är, så
Alltså jag behövde, när jag var nynykter och innan jag blev nykter framförallt, så behövde jag se att folk liksom hade roliga liv. Mm. Jag behövde se att folk var glada och liksom så här levde livet på något sätt. Mm. För jag hade en fördom om, en av många bör tilläggas, att nykterhet var ett stort rum med ramlösa flaskor liksom. Mm. Totalt jävla tråkigt, grått, ensamt och värdelöst liksom. Ja. Så jag tänker att det var verkligen så.
Ramlösa.
Men det var verkligen så.
Ja, de finns ju med olika smak.
Ja, nu för tiden jag. Inte på min tid. Nej, men det var verkligen det. Och jag behövde veta att det, liksom så här, att det kan vara kul att vara nykter. För det trodde inte jag. Så det tycker jag är nästan viktigast att prata om. Att man kan ha ett fantastiskt roligt liv också.
Ja.
Och för att jag tror att många människor tänker att livet är typ slut om man slutar supa eller ja, men ta droger liksom.
Ja, men så var det för mig. Mm. Det var, jag trodde det var slutet.
Låt oss ta oss tillbaka då till just det. Mm. Vad hade du för fördomar om nykterheten när du var i ditt förra liv?
I mitt förra liv. En av de sån här vanligaste mantrarna som jag levde för by the book, det var ju så här: har man inte provat syra, då är man ute ur matchen liksom. Eller jag var den där som på festen som alltid försökte tvinga alla andra till att liksom dricka eller ta något liksom. Det var någon slags en heder i det liksom. Jag kom ju från restaurangvärlden, där var det så här, ett annat mantra var ju så här: kan man supa kan man jobba. Det bara fortsatte liksom. Sex, drugs and rock and roll liksom. Det var liksom, jag hade gått in i den kostymen så hårt så att det var en del av mig. Så jag vet, första gången när jag verkligen försökte prova att sluta liksom, jag fick ju så här små shit, tåget har gått, jag måste göra någonting åt det här. Då var det liksom som att det som hindrade mig, det var de falska midsomrarna, de falska picknickarna på stranden eller liksom, eller de falska restaurangbesöken eller det där som aldrig var, utan men vad då, jag måste ju kunna liksom dricka rödvin med min köttbit. Ja. Så att det var ju egentligen bara någonting för att få bibehålla det liksom. Och ha en orsak till att skylla på något.
Jag tror att just det där självbedrägeriet som du är inne på där är nog så otroligt vanligt. Mm-hmm. Hur man håller i fast med näbbar och klor att den här bilden av hur det en gång var. Mm. För det kanske var vin till kött för dig, men det var långt tidigare.
Ja, alltså grejen.
Om ens det.
Nej, men alltså jag älskar ju liksom, än idag, så jag menar, jag har ju läst vinkunskap när jag var nykter liksom. Det är ju ett hantverk som är fantastiskt, som någonstans är, jag saknar det ömsom vin och som vatten, som du sa. Jag saknar möjligheten till att kunna förhöja en köttbil exempelvis med en, du vet, en kraftig Bordeaux eller liksom, eller en pasta med en Barå, alltså du vet, alla de där grejerna. Men det, för mig är det inte konstigare än idag än att ha jordgubbsallergi liksom. Det är bara, ja, jag vet att jordgubbar är skitgott, men äter jag det så blir jag sjuk. Så att det är inte ens någonting som, det är ingen option överhuvudtaget. Men förståelsen kring den finns. Och någonstans tror jag även att den ger mig mera respekt. Listig, falsk och stark.
Mm. Precis. Men hur många sådana här halvförsök gjorde du innan det fäste på dig?
Oj, hur många som helst. Alltså det var ju ett tag som jag liksom, varje morgon när jag vaknade så var det aldrig mer. Och sen tog det en mikrosekund så hade jag klivit på igen. Hur många? Alltså, jag visste ju att precis som att jag gick in i den här rock'n'roll-myten liksom, om liksom alkohol och droger, det är tufft liksom, det är coolt. Så var det ju samma sak med den här önskan om att sluta med rädslan för att prova, för det gjorde så jävla ont. Det var ju liksom, var en kamp liksom. Du vet, var jag utan någonting mer än liksom 12 timmar så var det var ju vedervärdigt. Mm. Det finns ju en sån här annan som ofta folk pratar om, att det är liksom en kamp att hålla sig nykter. Jag upplever inte att det är en kamp. Framförallt inte idag. Det jag skulle däremot säga att det är en kamp att må bra.
Du har något på spåren där, känner jag.
Ja, och det, så var det ju i drogfriheten. Eller inte drogfriheten, men när jag missbrukade. Det var ju så här, jag missbrukade till stor del för att det var ju då jag mådde bra.
Mm.
När jag inte petade i mig något, då mådde jag ju dåligt. Antingen var jag abstinent, eller så hade jag ångest, eller så hade jag, ja, alltså livet var ohanterligt. Men kunde jag bibehålla liksom den här lilla korta stunden av närvaro i missbruket, det vill säga av, jag kanske då bara tog lite. Men det kunde jag ju aldrig, för jag ville ju plana ut hela vägen liksom.
Mm. Precis, just det där med att alkoholen och drogerna är inte problemet, det är faktiskt lösningen.
Ja.
Och det är så svårt att förklara för människor som inte har varit i skiten själva, för de tänker ju att det är problemet, såklart. Men för oss som har varit i det där och liksom mått dåligt, det var ju verkligen vår medicin mot, ja, vårt normaltillstånd på något sätt.
Ja.
Och det blir liksom så tydligt när man sen tillfrisknar och börjar jobba med sig själv och faktiskt mår bra utan det, att okej, okay, jag vet jag kände då när jag började må bra utan alkohol och droger, då började jag känna så här, ja, är det så här vanliga människor mår? Alltså, vad intressant. Mm. För jag har aldrig mått så.
Nej.
Jag har ju gått och känt mig hela mitt liv så här lite tom, lite orolig, lite så här obekväm, inte så nice som att Nemo bara liksom.
Ja.
Det är alltså, ja, det är svårt liksom förklara det för människor, men det är någonting med, ja, men jag vill ändå återgå till det här med när du kommer in i nykterheten. Vad var liksom dina stora nycklar för att få det att fästa liksom?
Du menar nykterheten för, ja, att fästa? Nej, det var bara att böja på nacken och de som har gått före tar rygg på dem.
Mm.
Det var det som funkade. Och bara inte tänka. Tänk inte. Gör bara.
Har du mycket motstånd?
Alltså, eftersom jag provade så många gånger innan det funkade, så hade jag ju extremt mycket motstånd.
Mm.
För mig var det ju så, jag behövde ju slå i botten ordentligt. Det vill säga att det liksom komma till den insikten att shit, det här är do or die liksom. Jag är på väg att dö här. På riktigt, jag var ju död själsligt liksom. Och kroppen hade ju lagt av i princip liksom. Det var ju, alltså, jag är en sån här blandmissbrukare liksom, så att det var ju liksom alltid 24/7 var det någonting som gick igenom min kropp liksom, och det sliter liksom. Och samtidigt då så ska man liksom hålla en fasad utåt, så att det var ju inte bara att kroppen höll på att ränna, utan liksom mitt förstånd höll ju på att bli helt, alltså, det var en sån jävla kamp att få ihop livet.
Mm.
Kraschlandade. Så när jag väl bad om hjälp, då gick det ganska lätt faktiskt.
Mm. Tror du att det är svårare i din bransch, eller den bransch du kom ifrån, restaurangbranschen, att tillfriskna, just för att det florerar så otroligt mycket alkohol och droger där?
Ja. Jag vet inte. Alltså någonstans så är det så här, när man bygger upp en image, en falsk image skulle jag verkligen säga, eller från början var det ju en sann image, men det blev ju mer och mer en illusion liksom. Då tror jag någonstans att risken för rädslan att bli avslöjad gör att du provar lite till och lite till och lite till. Så att jag vill nog inte säga att det kanske är svårare, däremot så är det nog betydligt mer lättillgängligt, och det är nog mer en sån här jargong 7 dagar i veckan, eftersom krogen pågår 7 dagar i veckan, medan kanske på en bank så är det så här, ja, nu är det lillonstan, eller nu är det, jag vet inte, jag kan bara föreställa mig att det är så. Nu går vi på AV. Vi har ju AV 24/7 i köket liksom. Så att ja, både ja och nej.
Vad gjorde det med den identitet, tänker jag, när du ändå hade levt rockstar-livet som du säger, alltså, det blir ju en ganska stor förändring. Identitetskris, kan jag tänka mig, eller? Var du öppen med din omgivning direkt?
Nej, det tog, jag skämdes ju,
ja.
Det var ju en svaghet liksom, trodde jag. Jag trodde faktiskt det, och nu i efterhand när jag ser tillbaka på det, alltså, det är inte många egentligen av, om man jämför med alla som jag hängde med, som rent ut sagt har sagt, hur fan kunde du sluta dricka och knarka? De, nästan alla andra har ju sagt så här, bara, shit, fan vad cool det är, 24 år, som vi var inne på tidigare liksom. Du är ett jävla vad bra du är, bara fan vilken förebild du är, hej och de grejerna väger ju mer än det andra. Men det är ju som alltid så här, ibland så du kan ju få så här 100 kärleksförklaringar i form av att folk uppskattar det du gör, men så är det en kommentar där inne som säger bara, vem fan tror du det är? Och när du har en dålig dag, då är det bara den du tittar på. Alla de andra, de betyder inget. Det är bara den kommentaren.
Varför är det så, tror du?
Det handlar ju om sinnesstämning, låg självkänsla, provokation. Alltså det finns ju så många olika liksom. Jag tror egentligen att det är så för alla. När alla har en riktigt dålig dag, då låter man Satan kliva in och knacka en på axeln lite.
Nej, men du nämner något intressant där, det här med folks reaktioner på den här förändringen som både du och jag har gjort. Hur rädd man är, eller jag var så rädd för att folk skulle tycka att jag var tråkig, eller jag menar att de har förlorat sin festkompis och att jag skulle bli ensam och allt sånt där. Och det är så intressant för att folk bryr sig ju nästan inte alls heller. Det är det. Man tänker så att alla ska ha så mycket åsikter. Nej, men
självcentrering.
Ja, självcentrering deluxe. Jag tänkte att alla ska ha massa åsikter om det. Så här. Och de enda människor som hade något slags negativt att säga om det, det var ju människor som själva bara hade problem. Antagligen. För att det väckte grejer i dem liksom. Ja, ja. När de såg förändringen i mig så var de så här lite obekväma i det sällskapet. Men de allra flesta var ju bara, som du säger, positiva och peppiga och bara, fan vad bra liksom.
Ja.
Eller bryr sig inte alls.
Nej. De flesta bryr sig inte alls.
Nej.
Jag vet, jag hade några som faktiskt sa rakt ut så här, bara, alltså är du dum i huvudet? Kom igen nu kör vi liksom. Jag är fortfarande vän med dem.
Ja, du har dina sådana kvar. Jag har lite, det blev en liten gallring för mig, tror jag. Att de människorna som var så här, det finns ett uttryck som lyder så. Do you wanna know who your true friends are? Get sober.
Ja.
Jag tycker det är så bra. För att
det är talande.
Vissa följer bort liksom, de stökigaste. Och det var ju, det var uppenbarligen bara människor som jag bara söp och knarkade med. Och om vår vänskap baseras på det, så kanske det är någon riktig vänskap ändå.
Nej, det är jäkligt ytligt.
Ja, det fattar man ju inte riktigt då. Man tänker så här, jag ska bli ensam och jada. Men visst, om de faller bort så kanske det är en nödvändig gallring, tänker jag.
Men så är det. Jag tror också att det blir väldigt påtagligt när man är just i det fönstret. Man är ju så beroende av att få support överallt liksom, någonstans. Höra att man duger, det är okej det man gör och så vidare och så vidare. Men jag menar, om man har suttit på någon liksom obskyr liksom pub någonstans och löst världsproblem till stängning och blir utkastad liksom varje kväll. Vänskapen kanske mer sitter i att man behöver någon som är likadan, som okejar det man gör. Och så okejar man varandra.
För att slippa känna sig så eländig själv.
Exakt.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården. Och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren. Och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård. Där de har varit ledande i över 37 år nu. Både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Bör du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst, så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Men tog det lång tid för dig in i nykterheten för att känna att fan, det här livet kanske ändå funkar? Det kanske har någonting liksom.
Menar i nykterheten?
Ja.
Jaha, det kände jag direkt. Alltså jag längtade ju efter det. Jag längtade efter att bli en så kallad Svensson. En vanlig människa som liksom... Ja, alltså... Nej, jag, du vet, det var slutstation. Bara nu tittar vi framåt. Jag ska inte säga att jag glider på en räkmacka, men när jag började göra som det föreslogs för mig, istället för att kriga själv, då blev livet extremt enkelt.
Mm. Var det några specifika händelser i ditt liv som gjorde att du kände att nu är det fan nog?
Alltså det har vi ju pratat om tidigare, men specifikt så var det väl, alltså jag kommer ju från en otroligt dysfunktionell familj själv liksom. Där en av de sakerna jag mest av allt har saknat är behörighet och bekräftelse. Och jag menar, jag fick ju barn i missbruket liksom. Och jag kände ju hur jag försakade dem genom att inte vara närvarande även om jag var där exempelvis. Och det i sin tur var ju också en drivkraft när jag helt plötsligt blev nykter. Bara, nej, jag ska göra om det här. Jag ska göra om det här och göra det här rätt liksom. Jag vill vara här för dem. Och så vidare liksom. Det var en extrem, en viktig drivkraft för mig. Mm. Att liksom få göra rätt.
Men är det så lätt som det är sagt då? För jag tänker så här, jag är själv uppvuxen i en missbruk. Och jag hade också den här bilden av, när jag fick barn så kände jag att jag har nu en tydlig mall om hur jag vill vara som förälder.
Ja.
Jag ska inte göra om mina föräldrars misstag.
Nej.
Jag ska verkligen ta med det som är bra och inte göra om det som är dåligt.
Ja.
Men sen så när man väl är där och är förälder,
ja,
så är det som att jag ibland känner mig nästan felprogrammerad.
Mm.
Jag behöver liksom ha en konstant medvetenhet och dialog med mig själv för att inte gå in i samma fällor på något sätt.
Mm.
Tycker du att du har lyckats gå emot allt som gick fel i din uppväxt, eller kan du också uppleva att det är liksom svårt att vara den förälder du ändå vill rent intellektuellt?
Nej, men alltså, här kommer ju en sån här, ett sånt här annat mantra liksom vi ofta gör. Det är att inte ta sig själv på för stort allvar. Och det omfattar bland annat att slå på sig själv liksom. Det finns ingenting i världen som jag tjänar på, eller för någon annan, om jag ska gå omkring och göra mig till ett offer för mitt tidigare jag. Utan varje liten sten eller sandkorn till förbättring är en förbättring, och den måste jag fokusera på. Så att om jag liksom går omkring och bara ältar i, bara, jag sa ju igår, jag skrev ju ner det här schemat att från och med nu ska jag göra alla de här sakerna med mina barn som jag har lovat mig själv att göra. Om jag då fallerar i det och kanske bara gör en liten av de här sakerna, då har jag ju förlerat hela projektet, om jag inte liksom kan se det positiva i den förändringen.
Mm.
Och små steg blir någonting stort till slut liksom. Så att det har ju varit en lång resa för mig. Jag menar, idag jag har en jättebra relation med mina barn liksom. Vi går ut och äter och liksom har kul med varandra och gör massor med saker, har nästan daglig basiskontakt och så vidare. Och det var ju någonting jag trodde att jag hade tidigare. Jag var ju inte närvarande liksom.
Nej.
Jag var ju, satt ju och tänkte på något annat när jag hade en dialog liksom. Och det känner ju vilken människa som helst. Och jag tror barn är ännu mer känsliga för det. För de vill ju säga, pappa, se här, kolla, jag har gjort den här teckningen idag på dagens. Vet du, idag åt vi det här och så bara, jag ska bara, oj, tjena. Och så möter man någon på Konsum som man står och ger 100% liksom uppmärksamhet. Och så står ens barn där och bara, pappa, ska vi äta köttbullar idag? Ska vi göra det här? Ja, vänta, jag ska bara prata. Och då är det någon människa som man knappt känner liksom, som får all den energin. Det är de små liksom stegen framåt. Om jag kan börja se de sakerna så kan jag förändra dem. Men om jag bara liksom kör på och slår på mig för att jag inte förändrar dem, då missar jag ju tåget.
Mm.
Det blir en offerkofta.
Ja, jo, men det är ju väldigt lätt att falla in i det här med vad man inte lyckas med som förälder då i det här fallet, istället för att fokusera på de små framstegen man faktiskt gör.
Ja.
Det kan göra mig ganska ledsen ibland faktiskt.
Ja. Jag fick ett fantastiskt, jag var ju väldigt arg på mina föräldrar långt in i nykterheten, och jag vet inte hur mycket jag liksom pratade med min sponsor om de här sakerna och så vidare liksom. Och då till slut sa hon att liksom, Alltså det finns inget krav på att man måste älska sina föräldrar. Det är inte ett måste. Så du kan bara välja att strunta i det. Och det var en ögonöppnare för mig. För jag älskar min mamma. Jag älskar min pappa. Även om de har liksom skapat enorm smärta hos mig och så vidare och så vidare. Men någonstans så tror jag så här att de gjorde så gott de kunde. Även om de var liksom, pappa var fullt liksom i sitt missbruk och mamma medberoende liksom och alla de här delarna. Men jag sitter ju här idag. Och det är ju till stor del tack vare dem liksom. Ska jag liksom bränna dem på korset varje kväll för att de liksom inte såg mig jämt eller gjorde si och så. Och det gav mig styrka liksom mot mina barn och se liksom mitt perspektiv på det hela. Att shit, alltså det kommer bli bra det här liksom. Små pusselbitar hela tiden.
Men just det där att alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar.
Ja.
Det är jättefint. Ja. Men jag är bara förmögen att verkligen känna så när jag själv är i balans med mig själv.
Mm, jag förstår.
När jag har liksom gått på möte, gjort mina rutiner, har sovit, har tränat, gjort mina små grejer liksom.
Ja, det är då det är lätt.
Då kan jag känna så.
Ja.
Men när jag däremot är stressad och har mycket jobb och har sovit dåligt och massa skit.
Ja.
Då kan jag liksom bara så här känna så mycket ilska och frustration över min egen barndom och hur den har format mig.
Mm. men kan du inte, alltså där är en sån sak som jag ser exempelvis. Det här med att vara närvarande förälder. Liksom, som jag, så, precis där du beskriver, allt det känner jag också. Men jag försökte någonstans göra en rutin av att faktiskt tvinga mig själv till att vara närvarande åtminstone en liten del varje dag. Och de små delarna, det växte ju och blev någonting annat. Alltså det låter ju så här jättefint liksom bara alltså de här jag ska inte säga floskler, det är sanna ord liksom, men det här med att det här med man gör så gott man kan liksom exempelvis.
Mm.
Alltså även om man säger det så är det ett ansvar. För att i det ansvaret så handlar det hela tiden att steppa upp gamet liksom. Du blir lite bättre hela tiden, annars glider man ju in i en comfort zone och sitter liksom tillbaka och lutad och jo, men du vet, jag gör ju så gott jag kan ändå va. Ändå gör du inte ett skit egentligen.
Mm.
För det är någonting du kan luta dig på.
Mm.
Men där ansvaret där, det är ju faktiskt att bara nu gör vi lite till, nu gör vi lite till, nu gör vi lite till, nu gör vi lite till och så vidare och så vidare.
Ja, det blir någonstans som att frånsäga sig ansvaret när man säger så och inte agerar liksom produktivt och framåt.
Ja.
Man bara sätter sig. Det blir så väldigt bekvämt på något sätt.
Nej, men det är som ta vilken vi tar en så här professionell yrkesman eller liksom vi säger en yrkeskock, en så här stjärnkock liksom. Alltså om han ska vara högst upp i matchen så krävs det ju någonstans att han också utvecklar sig. Annars blir han ju omkörd. Om du är högst upp, då måste du hela tiden vara bättre än alla andra. Och det är ett ganska, även om det inte är ett bra sätt att leva på för alla kanske, så är det ändå ett ideal. För annars lutar man sig lite väl tillbaka. Och då kanske man blir den där soffpotatisen som liksom inte orkar göra någonting på söndagen med sin familj eller sina barn eller liksom, eller för sig själv kanske överhuvudtaget, utan man sitter där och liksom swipar på några reels på TikTok liksom oj, hela dagen har gått och jag har ångest, gud vad tråkigt. Det är samma grej.
Mm.
Vi måste ju bryta mönstret.
Ja, att säga sådär, jag gör så gott jag kan utan att steppa upp sitt game som du säger,
ja.
Det är lite samma som att skylla sina egna misslyckanden på sin barndom.
det går inte.
Nej, det gjorde jag i alla år.
Ja, ja.
Alltså tills jag blev nykter så skyllde jag allt på min barndom.
Ja.
Alltså mina föräldrar, ja, de var ju missbrukare. Och det är liksom, det är klart att jag skulle bli en fuck up, självklart.
Mm.
Liksom så här, och det enda som händer när jag gör det är att jag bara står och trampar i självömkan, i kvicksanden och sjunker liksom längre och längre ner. Och mina kompisar, de styr upp sina liv och får barn och jobb och ingenting händer i mitt liv.
Nej.
Tills jag blir nykter och drogfri och fattar att jag har ansvaret för mitt liv. Jag kan förändra mitt liv oavsett mina förutsättningar.
Precis.
Och det var världens jävla ögonöppnare för mig.
Ja.
Jag fattade inte det.
Nej.
Jag trodde mitt öde var förutbestämt och jag trodde jag var en slav under min uppväxt.
Mm.
Och jag tror det sitter så djupt i många av oss att man känner så här. Just för att man har hamnat där så bara, ja, men det är väl min lott i livet liksom.
Ja. Fact for life.
Ja. så jävla sorgligt liksom. Men jag tror att alla människor kan förändras. Klart att det är svårare för vissa av oss som har det här i blodet och så. Det är lite tuffare kanske. Men fan, alla kan ju göra jobbet.
Ja, åtminstone en liten del av det. Alltså, vi alla behöver ju hjälp för att komma till den insikten eller få hjälp till att kunna gå vidare och så vidare. Och det är det som är så fint egentligen med livet. Alltså, varje möte vi gör med en annan människa kan ju spegla av liksom en ny erfarenhet om vi väljer att titta på det. Och så ser jag lite grann på liksom drogfriheten. Jag menar, en av de andra sakerna som blev en drivkraft i min drogfrihet och nykterhet, det var ju liksom att, vad fan, jag kan ju det här. Alltså, jag hade ju dömt ut mig själv. Jag trodde jag aldrig skulle kunna ta ett körkort. Jag trodde aldrig mer jag skulle plugga. Jag var nöjd med att liksom ha en vanlig liksom, ja, kockposition typ, eller liksom köksis eller och så vidare och så vidare. Jag hade inga visioner liksom, utan jag hade så här fördömt mig själv. Men helt plötsligt fick jag smaka, bara shit, jag kan ju ta för mig. Jag kan ju bli punkrockare på riktigt. Bara fuck it, nu kör vi liksom. Mm. Och det var precis det som hände. Och det var ett sånt jävla kraftigt halleluja moment för mig. Den där liksom bara, du vet, jag tog körkort. Jag gick till lärarhögskolan. Jag sa upp mig som lärare. Satsade allt på mitt företag jag har idag. Tackade jag till liksom så här tv-produktioner. Och tackade jag till dig. Och alltså, du vet, jag började våga göra grejer. Istället för som jag ofta gjorde tidigare var att jag... Ja, men det kanske vi får väl se. Jag ska tänka lite på det. Istället så bara, men vi kör. Det är en kraft om något att göra det liksom.
Det är ju faktiskt samma sak som det här med att man tror att man måste vara någonting. Att man har en lott i livet och att det måste vara som det alltid har varit. Att man är så rädd för att utforska det andra liksom. Jag trodde att jag var en slav under mina föräldrars historia. Och att jag var tvungen att bli en fuck up. Och du trodde att du var tvungen liksom, att du inte kunde bli mer än vad du blev.
Eller jag skulle säga, jag trodde jag var nöjd.
Ja.
Det var det liksom. Jag hade ingen vision. Jag hade ingen som höll mig i handen eller gav mig en örfil. Bara, kom igen, vad fan är du dum i huvudet? Du har mycket mer kapacitet än vad du tror.
Ja. Och nu sitter vi här idag.
Ja, men vad fan, det är ju rock'n'roll.
Ja, verkligen. Men du, jag vill ändå återkoppla till det här, för du sa någonting om dina barn, det här med att ni har väldigt fin relation idag. Mm. Superhärligt att höra. Mm. Men har du pratat med dem mycket om dina stökiga år? Och har de haft frågor och så? Och... Ja.
Absolut. Jag tror ju någonstans egentligen att vi skulle behöva kanske prata mer om det. Men det finns alltid en dialog om det liksom. Jag menar, jag var ute och jag blev firad lite sent, jag fyllde även år här, så jag var ute och åt med två av mina döttrar i lördags.
Hur många har du egentligen?
Tre döttrar. Mm. Den ena bor i London och jobbar där. Men i varje fall, vi var ute och käkade och så ramlade vi in på så här. Båda har jobbat krog och sådär liksom. Och vi hade en skön stämning och käka gott och garva och liksom så här härligt, en skön stämning. Och så gled vi helt in på så här restauranganekdoter. Och väldigt många av mina restauranganekdoter är förknippade med liksom alkohol och göra bort sig liksom. Mm. Eller bara totala fuck-ups liksom. Så i den här dialogen så dök det ju fram krigshistorier som jag har varit med om, som jag sitter helt öppet och delar med mina barn tillsammans med pojkvänner och kompisar, för vi var flera liksom. Och vi alla, det är så här, det låter kanske märkligt, men för mig är det jävligt öppet. Det är accepterat. Det är liksom, jag tror att det någonstans där gör det, binder ett band som visar liksom hur vi alla liksom gör fel ibland men kan göra rätt. Mm. Det finns ett förtroende. Det är okej att skratta åt varandra, inte bara med varandra. Fint.
Men garvar dina barn då också? Eller kan de bli lite så här obekväma om historierna är lite för grova?
Nej, men alltså, jag kanske inte går hela vägen. Någonstans så jag får inte vara gränslös. Det är också ett ansvar som förälder liksom. Gränslöshet är ju någonting annat som jag kickade på back in the days. Mm. Alltså, för då såg de ju på mig ännu mer. Du vet, bara, Man sitter på en restaurang mitt ute bland allihopa och bara, du knäcker upp en påse på bordet och drar upp några liner inför alla människor så här. Folk bara, vad fan gör du? Vadå, det här är det helt okej. Okay. Så, alltså sådana saker liksom. Och det är ju att gå över gränsen. Med mina barn så blir det mer en hjärtlig diskussion liksom. En humoristisk där jag kan skratta åt hur jävla korkad jag var egentligen. Utan att behöva liksom krydda på den lite extra eller liksom lyfta den på ett annorlunda vis. Kanske mer hålla ner den. Liksom.
Har du kikat mycket på bekräftelse och gränslöshet?
Ja, i perioder. Absolut. Mm. Det tror jag nästan alla har gjort i någon form.
Har det varit svårt för dig att ställa om den kompassen eller vad man ska kalla det? Att ändå få dina kickar idag på ett sundare sätt?
Ja, egentligen så har det nu varit det. Det tog nog lång tid innan jag visste själv vad som var när jag satte på mig skådespelarmasken eller när jag var Klas. Jag behövde hjälp i det, för det handlade även så här, när tar jag plats eller när skäl jag plats? När låter jag andra människor ta plats eller ska jag köra över dem? Det har jag jobbat väldigt mycket med i mitt tillfrisknande. Liksom. Mm. Jag är ju någonstans, jag tror som så många, liksom, om man då, jag vill inte skylla på min barndom. Liksom, men
nej, för då gör det som jag har gjort.
Jag flyttade ju runt en hel del och började nya klassrum och sådär. Och ibland vågade jag liksom ta plats och hänga med de kaxiga grabbarna direkt. Och ibland gjorde jag inte det. Och någonstans så drogs jag ju alltid till att det slutade att jag fick ta i hårdare för att bli sedd liksom. Jag ljög eller jag liksom jag provocerade fram ett bråk eller liksom gjorde massor med skitkorkade grejer bara för att bli accepterad liksom. Mm. Och det där följde mig långt liksom. Och det är väl en av de sakerna som idag ibland kan ge mig en superkraft. Som exempelvis om jag liksom ska hålla ett föredrag eller någonting. Att jag bröstar upp mig och så tar man i. Så drar man på lite hårdare liksom. Bara för att få med sig publiken exempelvis. Och det gäller att hålla den i balans så att jag är sann hela vägen sen. Mm. För annars får jag liksom som en känslomässig baksmälla liksom. Jag känner mig oärlig liksom. Uff, nu pratar det där är det. Och det kan vara så här minimala saker. Jag kanske bara kryddar på någonting lite mer för att få lite mer attention liksom. De bara yes, bra, det där känner jag igen liksom. Mm. Idag tack vem nu är det. Idag är det väldigt sällan. Men det var någonting jag brottades med ganska länge.
Men är inte det hela essensen av tillfrisknande och nykterhet då? Att hitta den här balansen i så många olika saker?
Oh ja.
Du pratar mycket om det här med att ta plats, ge plats, att inte bli för extrem och inte gå över den gränsen. Ja. För mig har det mycket varit det här, ja, men dels det här med att hitta sundare kickar. Mm. Det har varit en stor grej för mig. Mm. Att hitta, för jag vet att jag behöver det i mitt liv. Ja. Men jag vill inte kicka på destruktiva saker.
Nej.
Och det finns sunda kickar, så är det ju. Men det gäller att hitta dem också.
Definitivt. Sunda kickar.
Ja, men jag vet ju att du har ju fisket. Och du vet, jag har liksom mina grejer som jag kickar på. Liksom så här.
Jag fattar.
Ja, men det finns ju.
Ja.
Trots allt.
jag drog det lite mer extremt.
Ja, jag fattar det.
Jag såg framför mig att spika upp på väggen.
Ah, eller hänga upp och ner i en vecka. Och så här. Exakt.
I ett djupt, så här ljudlöst mörkt rum i två veckor bara för att.
Liksom. Fallskärm varje eftermiddag. Liksom. det skulle kunna bli så.
Ja.
Ja, så är det verkligen.
Ja, vi måste prova.
Ja. Men speaking of det här med balans. Alltså, jag i mitt missbruk var ju väldigt så här att jag körde över folk på ett sätt att det var ofta my way or the highway. Liksom. Mm. Stort ego och ja, man var ganska hänsynslös på många sätt. Mm. Och det tror jag att många kan känna igen sig som har varit i sjukdomen.
Ja.
Men när vi börjar jobba med oss själva i 12 steg så ska vi börja se vår del i saker.
Mm.
Vi ska mer eller mindre ut längst ut på andra sidan spektrat.
Yes.
Från att liksom köra över andra och ha stort ego så ska vi se vår del i saker och liksom även om vi har en liten del i en konflikt så ska vi fokusera på vår del helt enkelt. Så för mig, i min nykterhet, så har det varit en väldigt stor och ganska svår sak att hitta mellantinget där.
Mm.
Att inte vara den här som kör över folk eller låter mitt ego bestämma, men heller inte bli den här dörrmattan som bara liksom, ja men, och ber om ursäkt för min existens mer eller mindre. Mm. Och det där brottas jag med än idag, har jag märkt. Hur jag kan liksom bli, ja, att jag liksom så här pendlar lite fram och tillbaka. Det är inte lätt alltså.
Nej, nej, nej. Det är jättesvårt. Alltså det är ungefär som om man, vi säger, det kan vara en sån här banal sak liksom. Jag står och blinkar in på en parkering och har en parkeringsficka där. Jag sitter där. Det är min tur. Och så glider det in någon min Tesla och snor den platsen. Och då kan ju det här liksom road rage-grejen liksom komma upp i mig och så bara, nej, men jag ska inte säga något. Den lilla känslan är så här, men har inte jag rätt att visa mitt missnöje av att någon beter sig som en jubelåsna? Har jag rätt till det eller har jag inte det? Mm. En sån liten sak kan, idag är inte lika mycket, men det kan ju leda till att jag behöver ringa någon och bara, du, var jag dum i huvudet nu när jag sa till den här människan? Eller var det okej? Mm. Och det är det som är lite grann utav mitt livspussel. Det kan ju låta banalt, men det är ofta de små sakerna som är avgörande för att jag ska ha en bra dag eller inte. Mm. Och det är där det kommer in liksom, låter jag det här växa? Eller blir det så här bara, jag har all rätt i världen att säga till någon människa om jag tycker att den beter sig dumt. Däremot så kanske jag ska tänka efter hur jag gör det.
Mm. Verkligen. Och jag tror att det var min sponsor som sa väldigt klok sak om just det här. Han sa att om du funderar på om någonting är värt att ringa mig för, då ringer du mig.
Ja. Ganska enkelt.
Ganska enkelt. När man säger det så här är det ju enkelt. Ja. Men ändå så går både du och jag runt ibland och bara med små saker och tänker så här, det här är nog för tramsigt att ringa någon för. Mm. Men ändå så bygger det ju bo i våra skallar liksom.
Ja.
Och vi som har den här sjukdomen framförallt, vi har ju inte råd att gå runt och fylla på oss med skit. Det är ju så.
Nej, men i det också så finns det ett annat ansvar. Det här kommer in det vi var inne på tidigare. Det här med liksom att utveckla sig själv. Och då, min sponsor körde mycket den här bara, men du, är det så farligt om det gör lite ont? Du kanske ska lära dig att liksom stå ut med smärtan ett tag, liksom, ångesten eller någonting, istället för att agera på det direkt. Det är så, jag måste ringa min sponsor nu. Och då går omkring och våndas, för ibland är det så här, efter ett tag så blir det så här, jag kanske bara behöver gå på bussen, och så liksom, då efter jag har parkerat bilen, jag ska på bussen iväg på ett möte, så på bussen så bara möter jag en äldre dam eller herre som bara så här, bara skiner upp och så här jätteglad, så får jag det ljuset i mig, eller den där glädjen och energin. Och den energin gör att jag kanske bara, men vänta Claes, vad fan. Du sa till den här personen för att den snodde din parkering och sa det bara, du kanske ska tänka på hur du beter dig liksom. Mm. Var det så farligt? Nej, det var nog inte det. Och det får ju mig någonstans till att bli mer stabil i mitt liv och våga utmana mig själv.
Mm. Ja, det där är svårt tycker jag. Alltså så här, när har jag rätt att säga till?
Ja.
När har jag rätt att sätta en gräns liksom? Mm. Jag har ju bara kört över folk. Jag ska minsann bara liksom be om ursäkt och vara snäll nu. Mm. Jag ska vara en snäll, tillfrisknad ex-knarkare liksom.
Passa in i ledet. Nej, men
det är så jag känner ofta.
Ja, men det är det jag menar med just den där grejen med liksom att bara, vänta, låt det göra ont ett litet tag. Bara testa. Du kommer nog inte att kliva ut bara för att du har lite ont.
Nej, men det här är också något som växer fram, vet jag. För att första åren i min nykterhet, då var det verkligen så. Mm. Då var det bara gottgöra, be om ursäkt, timid liksom. Så här, jag har så mycket, alltså, jag har så mycket upp på världen nu, så jag har så mycket att ta igen här. Så här. Men nu har både du och jag varit nykter ganska många år, så nu kan man ju faktiskt hitta den här mellantinget där man både kan vara schysst och be om ursäkt och gottgöra, absolut. Mm. Men också sätta gränser för sin egen skull liksom.
Verkligen.
Men det är fan inte lätt
alltså. Nej, det är inte lätt. Nej. Det är det som är liksom att, ja, en dag i taget.
Mm. Men du, har du försonats med tanken att du aldrig mer vill dricka alkohol?
Jag tänker inte ens så. Nej. Det existerar inte. Jag har egentligen aldrig ens analyserat kring det. Däremot har jag dagar så här där liksom det dyker upp ett plopp om bara, shit vad schysst det vore att liksom använda liksom. Mm. Men det sitter ju en mikrosekund. Jag tänker nog mer så här att det vore ju jättekonstigt om de inte dök upp. Då skulle jag ju kanske inte ens behöva gå på möten. eller behöva inventera. Jag skulle ju nog inte behöva, då är jag är ju frisk då. Mm. Så att, nej, det är inget som jag ens reflekterar över. Mm. Utan det bara är. Mm. Det, alltså jag tog ju de här förslagen extremt seriöst från början. Och gör det än idag liksom. Jag får ju förfrågan bara, vadå? Går du fortfarande på möten? Ja, det är ju min medicin. Jag går ju inte lika ofta som jag gjorde förr. Men jag går kontinuerligt på möten. Jag har sponsier. Jag har en sponsor. Vi har inte speciellt liksom ofta kontakt. Men jag har liksom mitt gäng liksom, som jag hör av mig till när jag har problem. Och det känns inget konstigt eller allvarligt eller liksom extra krävande överhuvudtaget. Utan det har blivit en del av mig. En del av mitt liv. Liksom. Mm. Jag tror att den största delen i det är att jag har övat på att vara Klas. Och då pratar jag inte om Klas, alkoholisten och narkomanen. Utan jag pratar om rent krasst vara Klas. Mm.
Det har blivit den du ska vara liksom.
Ja, i varje fall här och nu. Mm. Och jag är så tacksam för det så att det är löjligt. För det är få förunnat.
Det är kul det där. Du säger att folk fortfarande frågar så här. Går du på möten? Och jag möts också av det varje dag.
Ja.
Varje dag nästan som folk undrar. Bara, men varför går du på möten? Du har varit nykter i nästan 9 år, Nemo.
Ja.
Jag bara, ja. Det handlar om att det här är ingenting man blir frisk ifrån. Men man kan välja att leva i tillfrisknande.
Ja.
Och dessutom, ja men, det handlar ju om att, jag tror vi tänker likadant där, att visst, man går ju dels för sin egen skull, att man mår bra av möten, det är ju så. Alltså, ja. Man får ju den här fina energin och perspektiv och tacksamhet, och det är väldigt sällan man går från ett möte och mådde sämre än när man kom.
Det är sällsynt.
Det är sällsynt.
Det händer.
Ja.
Men det vore ju konstigt om det inte vore så heller, för då betyder det att jag har lyssnat.
Ja. Precis. Nej, men det är oftast så att man mår bättre efter, såklart.
Ja, definitivt.
Ja, men också så här att jag känner en plikt, eftersom att jag har gjort de 12 stegen och försöker leva i steg 10, 11, 12, så känner jag en plikt att försöka hjälpa folk på samma sätt som jag fick hjälp när jag kom in.
Mm.
Och vi är ju programmerade så. Mm. Det är väl egentligen grunden till varför vi går tillbaka. För att sitta där och prata om att det går att ta sig ur det här eländet som jag var i för 9 år sedan och du var i för 24 år sedan. Mm. Det hade varit själviskt att sitta på lösningen och bara så här, gå vidare i livet. Bara, nej, men nu är allt frid och fröjd, nu skiter jag i er liksom. När det finns så många alkoholister och narkomaner som lider där ute. Mm. De allra flesta alkoholister och narkomaner, det är ju människor som faktiskt aldrig hittar in på mötena. De dör ju där ute liksom, i kylan. Ja. Det är ju så jävla sorgligt egentligen.
Det är jättesorgligt. Men det är ju sjukdomen liksom. Mm. Det är det. Jag menar, alltså, jag talar ofta om, eller ganska ofta delar jag om liksom att precis det du är inne i, skyldigheten av att dela med sig. Mm. Det är ju så här, din historia är ju en skattkista för någon annan. Mm. Det måste vi tänka på liksom. Och det kanske inte bara är på ett möte det. Och vi behöver inte liksom sitta och bassinera ut angående nykterhet eller vad som helst, utan det är ju så i hela livet. Även människor som inte har sjukdomen, de sitter ju på erfarenhet som någon annan människa behöver.
Mm. Exakt, och det här blir ju ganska fint sätt att knyta ihop säcken i den här episoden, för vi började ju samtalet med att prata om det här med traditionerna och att snacka om det utåt, men jag tror vi båda kan enas i att till exempel det här samtalet kanske kan hjälpa någon där ute som sitter och då känner igen sig och kanske skriver till dig eller mig på Instagram och så tar vi med dem på ett möte.
Yes!
Ja!
Ja, det är superfint.
Ja, det är så det ska vara.
Ja, definitivt.
Det är därför vi sitter här.
Ja.
Så härligt.
Hörru, tack så jättemycket.
Tack för att du kom hit, Klas. Det är alltid så fint att träffa dig.
Detsamma, vännen. Var rädd om dig.
Du är med.
Tjoho!
Ja, men där var ju ännu ett fantastiskt avsnitt i mål och jag vill rikta mycket tacksamhet och kärlek till dig, Klas, för att du kom förbi och delade din grymma och viktiga erfarenhet
med våra lyssnare. Tack för allt klokt du hade att säga. Jag är säker på att det här avsnittet kommer att hjälpa många människor där ute. Du är fantastisk, min fina vän. Ja, ni får jättegärna fortsätta att sprida den här podden så att den når ut till ännu fler människor och kan hjälpa ännu fler människor. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för alla ni känner. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd och ni får gärna följa oss där och skicka feedback, önska poddgäster och allt sånt där som är mysigt. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa till i arbetet med den här podden, gör det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för oss idag så vill jag rikta lite kärlek och tacksamhet ännu en gång till min samarbetspartner Nämndemansgården som är med och möjliggör den här podden. Men framförallt, stort tack till alla ni som har lyssnat även denna vecka. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram från Nemo Hedén.